Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
We have a new name for the coronavirus. The World Health Organization has officially called it COVID-19. Co for corona, vi for virus, d for disease, and 19 because it started last year. The name, though, of course, isn't the most pressing concern. On Monday in China, it suffered its highest number of deaths in one day. 103 people died just in Hubei province alone. The overall death toll in China is now over 1,000, and more than 40,000 people have been infected worldwide.
Varmt välkommen till Aftonbladet Utrikes med mig, Jenny Ågren. Ja, du har fattat rätt. I den här podden snackar vi om allt som händer utanför Sverige. Och det gör jag med Nivette Dawood. Hello!
Hello!
Nivette, vi har båda två gröna klänningar på oss idag utan att ringa varandra innan.
Men alltså, vi har ju det som min pappa kallar för telepaté.
Telepaté! Ja, det har vi verkligen. Det känns jättehärligt. Men hur mår du idag?
Ja, men jag mår fint faktiskt. Det är härligt väder i Stockholm. Jag har fått sms om att boka min andra vaccindos.
Det låter ju lyxigt. Jajamän. Jag har bara fått en dos än så länge, men det känns härligt ändå tycker jag.
Ja. Och innan någon börjar undra om jag har fuskat så är det då för att jag är riskgrupp som jag redan har vaccinerat.
Om det är så att folk undrar varför, för du är ju så ung och, och frisk.
Ja, jag är ju faktiskt det, men jag tillhör också riskgrupp.
Ja. Så här är det, Utrikes finns där du hittar poddar. Du får gärna mejla oss på utrikes@aftonbladet.se om du har frågor, funderingar eller någonting annat. Det här avsnittet av Utrikes spelar vi in den 16 juni, om det är så att du har funderingar på detta. Ni vet, minns du första gången som du hörde talas om coronaviruset?
Jag minns kanske inte exakt när jag hörde talas om coronaviruset för första gången. För att vi skrev ju om det. Vi skrev om någon liksom mystisk lungsjukdom och liknande på sajten. Men jag minns väldigt, väldigt väl när jag kom till jobbet där på måndagen sista veckan i januari och mina kollegor hade startat igång en live-rapportering om den här mystiska smittan i Kina som det var då. Och jag som utrikesreporter fick äran att ta över den här live-rapporteringen eftersom det var ett virus i Kina.
Precis.
Det ligger ju utrikes.
Jajamän.
Och då så satte det som nu är liksom känt som coronachatten igång. Och den är ju fortfarande igång på aftonbladet.se. Så det, jag kommer nog aldrig glömma det där.
Nej, det blev ditt liv helt enkelt.
Ja.
Du som lyssnar kanske också minns första gången du hörde talas om coronaviruset. Inte tänkte vi väl då ändå att det här skulle ta sånt grepp om vår värld och förändra allting. För visst, vi hade ju hört om pandemier tidigare, men inte på det här sättet i modern tid. De flesta av oss kanske är ganska trötta nu på coronaviruset och pandemin.
Vad menar du då?
Ja, jag vet inte, men jag tror att det är så. Även om det är så att vaccinationen faktiskt har kommit ganska långt nu, så är det ju ändå så att nu börjar det här deltaviruset knacka på dörren här och fått fäste. Men så du som lyssnar fattar nog ändå att det är ändå coronapandemin i världen som vi ska snacka om. Vi ska ta oss an coronaviruset, gräva lite i var 17 det kommer ifrån egentligen. Vi pratade ju om coronaviruset och coronapandemin i världen här i utrikes tidigare i år. Då pratade vi om de experter från WHO, Världshälsoorganisationen, som var utsända till Kina för att försöka utreda var smittan börjat någonstans. I helgen så var det G7-möte i Storbritannien, ni vet de 7 industriländerna, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Japan, Kanada och USA. Jag rabblar dem ifall att det är så att det är någon som hade missat vilka det var. De träffades, snackade om viktiga saker. Den här gången diskuterades bland annat vaccination av hela världen, men man pratade också om att det måste utredas ordentligt varifrån viruset kommer. Det har snackats om fladdermöss. Det har snackats om att det läckt från ett labb i Wuhan i Kina. Var började det och varför är det så viktigt att veta exakt varifrån det kommer? Det ska vi snacka om idag. Men vad vi vet i alla fall, det är ju att det började i Wuhan och där bor svenska Johan Björnfot. Och han har ju varit med i vår nyhetspodd Aftonbladet Daily vid flera tillfällen, rapporterat från Kina, och vi ska ta och snacka med honom idag också och höra hur läget är där nu, hur går snacket om viruset och lite andra saker. Ni vet, är du redo nu?
Ja,
vi kör igång.
Vi kör igång.
För det är ju så att jag fattar ju att det är viktigt att veta varifrån viruset kommer ifrån, men varför är det så viktigt?
Bra fråga, Jenny.
Tack så mycket. Mm.
Nej, men så här, man skulle ju faktiskt kunna säga så här, men vad spelar det för roll? Nu har vi den här pandemin, ska vi inte bara fokusera på att få slut på den, att vaccin ska finnas i alla länder och ja, att vi ska vaccinera oss i snabb takt liksom. Men då säger ju forskarna så här att det är viktigt att veta ursprunget, både för att få slut på den här pandemin som pågår nu, men framför allt kanske för att förhindra nya pandemier. För alltså, det spelar ju roll om det är så att viruset kom då från en fladdermus och sen som man tror då har kanske hoppat till ett värddjur och sen till människa, eller om det är så att det har skapats i ett labb av människor och sen läckt ut från det labbet. Alltså, det spelar ju roll för liksom förebyggande arbete framöver. För ska man å ena sidan fokusera då på att förhindra mänsklig kontakt med högriskdjur som de här fladdermössen till exempel, eller minkar som vi har sett i Danmark, eller ska man istället fokusera på en sån här rejäl liksom översikt av den här typen av högrisklabb som ju då finns i Wuhan, där man arbetar med ganska så kontroversiella metoder för att göra till exempel coronavirus mer smittsamma. Man kanske ska stänga alla de här labben. Så att det är ganska så viktigt faktiskt för, kanske inte för oss här idag just nu, men för framtiden verkligen.
Mm, och jag kan ju tycka att det känns lite märkligt det här med att ha labb där man skapar virus. Men vi ska snacka mer om det lite längre fram. Berätta nu, vi har ju trott att det här kommer från fladdermöss.
Mm. Alltså, den främsta teorin har ju hela tiden varit det att fladdermöss, som ju är verkligen riktiga bärare av coronavirus, alltså alla olika typer av coronavirus, att de har fört vidare smittan via ett värddjur mest troligtvis och sen då till människa. Och det är ju det som också WHO har lyft fram som den mest troliga förklaringen, när de har utrett ursprunget för det här viruset. Och så pekade man ju ut en matmarknad i Wuhan som liksom platsen för det första smittoklustret. Och det var ju då i december 2019. Men ganska snabbt sen så dök det upp fall som till exempel inte hade kopplingar till den här marknaden. Så att även om det har varit den tydligaste teorin, så har den inte kunnat bli helt fastslagen.
Nej, för jag har förstått också när vi har läst på, gjort research inför det här avsnittet, att det finns ju liksom inga bat caves eller fladdermusgrottor i närheten av Wuhan.
Nej, precis. Alltså, det är flera sådana här saker som gör att man också blir lite frågande. Det finns inte några sådana grottor som du nämner. De ligger faktiskt flera hundra mil söderut. Och dessutom den tiden på året som man upptäckte de här fallen i Wuhan, då har fladdermössen gått i dvala. Jag vet inte om man säger så för fladdermöss, men de låg och sov liksom. Det är inte deras aktiva period. Så att det finns lite hål i den här mest troliga teorin som man fortfarande inte har svar på.
Minst sagt. Men ska vi ta och kika lite närmare då på Wuhan? Det faktumet att den här marknaden och det här labbet ändå liksom ligger oerhört nära varandra.
Mm. Och nu börjar man ju liksom börja så här bränna lite i fingrarna. Men precis, alltså den här matmarknaden då, det här virologilabbet, Det ligger alltså bara någon mil från, jag tror BBC skrev att det var 40 minuters bilfärd från marknaden. Och sen så den lokala smittskyddsmyndigheten i Wuhan, det ligger bara några 100 meter från den här marknaden. Så att det är liksom allt det här, det finns ju spekulationer liksom. Men faktum är att den här teorin då om att smittan skulle ha skapats i ett labb och läckt ut, alltså det har ju framförallt sett som en konspirationsteori och som har liksom spritts av personer som har en eller annan anledning att smutskasta Kina, om man ska liksom verkligen så här hårdra hur det har låtit i alla fall senaste 1,5 åren. Och faktiskt vår egen, alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, de har ju i en rapport skrivit om konspirationsteorier och lyft att det här är liksom en ganska tydlig konspirationsteori. Men då, fram tills nu, under den här våren.
Ja, för det är ju också så att det här med konspirationsteorin, det kom ju också under tiden som Donald Trump var president i USA, och han pratade ju om det här, och vi måste bara lyssna lite på hur det lät.
And my question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus?
Yes, I have. Yes, I have.
Are you suggesting that maybe you have some evidence that this was not a naturally occurring virus?
We're going to see what it is. You're talking about the virus and
Right.
where it came from?
Yeah, yeah.
No, we're going to see where it is. We're going to see where it comes from. And, you know, look, you know every theory. You had the theory from the lab, you had the theory from many different, the bats and the type of bat, and the bat is 40 miles away, so it couldn't have been here and it couldn't have been there. And we have, there's a lot of theories. But, yeah, we have people looking at it very, very strongly.
And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology?
I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that.
Ja, ni vet. Vad säger du om Donald Trumps uttalande här?
Ja, det här var ganska tidigt under början av pandemin. Och då sa han ju det, att han trodde att viruset kan ha kommit från det här labbet i Wuhan och att man utreder det. Och sen så kom det egentligen aldrig någon riktig, alltså myndigheterna presenterade aldrig riktigt något sånt bevis. Och jag tror faktiskt att det knepiga här var att det var just Donald Trump som sa det. För att han sa ju också väldigt mycket andra saker. Och framförallt när det kommer till det här viruset. Han envisades ju med att kalla viruset för Kina-viruset till exempel. Och sen sa han också att det liksom inte var värre än en influensa. Han hade någon teori om att man kunde dricka blekningsmedel mot liksom smittan. Och jag tror att många tolkade det här som ett av hans många galna citat, liksom, för att det gick inte riktigt att följa upp heller. Liksom.
Nej, och det där blekningsmedelscitatet, det var väl ändå någon form av low från honom?
Ja, det blev väldigt många starka memes i alla fall på internet. Ja.
Men så vad är det som har skett nu då? Har Donald Trump fått rätt?
Ja, om du frågar honom själv. Ja. Så han mejlade faktiskt till New York Times och sa att men nu säger alla att jag hade rätt och ni klagade på mig som ni alltid gör och sådär. Men det är nog faktiskt att dra det lite för långt. Men det som har hänt nu i alla fall, det är ju att det har avslöjats av olika tidningar, eller Wall Street Journal tror jag faktiskt var först, att 3 personer på det här virologiska labbet i Wuhan blev sjuka i någonting som är väldigt likt covid-19 redan i november 2019. Alltså en månad i alla fall innan de första bekräftade fallen. Och det här, i det här labbet då, så arbetar man med att göra coronavirus farligare, kan man säga, i liksom forskningssyfte. Och som sagt, Kina har ju hela tiden sagt att det första fallet upptäcktes i Wuhan i december 2019. Men de här uppgifterna då, de kommer alltså från amerikanska underrättelsemyndigheter. Det är alltså tidigare hemligstämplade dokument. Så det är inte alls omöjligt att vara det här som Donald Trump visste, för att han sa ju också så här, jag kan inte säga mer liksom. Och det är ju också väldigt typiskt Trump att han säger A eller liksom läcker ut A och sen inte kan, kanske kommer på sig själv och inte kan säga B. Men det betyder ju inte helt säkert då att han hade rätt, men Det här tyder ju på att den här teorin som förut liksom kallades för konspirationsteori har fått lite mer kött på benen kan man säga än tidigare.
Mm. Men ni vet, ska vi ta och backa bandet lite? För jag undrar hur det kommer sig att det ens finns den här typen av högrisklabb där man liksom skapar virus och gör virus farligare än vad de var från början.
Mm. Det är ju lite små komplicerat faktiskt. Nej. Det är kanske bäst att vi backar lite.
Ja.
Nu har Dawood läst på här.
Bra,
som ska
kör Dawood.
Jo, men om vi i alla fall backar till 2001 efter terrorattackerna i USA så kan man säga att det skedde som ett skifte där. Att USA började satsa eller liksom titta mycket mer på det här som man kallar för biologisk krigsföring. Och liksom forskning kring det. Du minns kanske olika rapporter om så här mjältbrandspulver. Och det var ju liksom väldigt mycket sånt ett tag där. Men ett sånt här forskningsområde var det som kallas för gain of function. Och det handlar alltså om att man tar ett smittoämne och liksom manipulerar det. Det här är väldigt... Nu har jag tagit ner det på en nivå så att också jag ska förstå det, men man tar ett smittoämne och så manipulerar man det och ser till att det blir liksom farligare och ser hur det kan smitta mer. Och det är ju, jag hör ju när jag säger det här att det är väldigt riskfyllt liksom, men så det finns ju en diskussion om att det är det här sättet som vi kan skydda oss mot kommande pandemier genom att liksom identifiera de olika typerna av hoten. Men det har ju också då fått jättemycket kritik. Det är många som frågar sig just det som du sa. Varför finns de här labben?
Ja, men det känns som en så här klassisk Hollywoodfilm där det läcker och sen så blir det outbreak och så är det någon hjälte som ska rädda världen från sånt här. Men för det som du säger, det låter ju ändå smart på ett sätt men också väldigt, väldigt farligt att leka med jordens befolkning på det här sättet.
Ja, och då kanske man tänker så här, nej men det måste ju vara jättesäkra liksom, byggnader och frysar och allt sånt här. Men faktum är att det har ju hänt att smittor från sådana här labb har läckt ut. Alltså ganska ofta till och med. Och det är ju det som de liksom kritikerna menar, att risken är alldeles för hög. Smittkoppor till exempel läckte ut från labb i Birmingham. SARS-virus har läckt från Kina. Alltså det, när man börjar titta på det här så är det ganska ofta faktiskt som smittor och liksom virus har läckt ut, och sen har inte allt det lett till pandemier, utan man har ganska snabbt kunnat liksom isolera några få smittofall och kunnat liksom lägga locket på den här smittan. Men sen en annan kritik är ju också att nu när den här forskningen har funnits ett tag så har man ju ändå inte kunnat liksom förhindra de här större hoten. Man har inte kunnat skapa vaccin för den här typen av smittor. Som, alltså, om vi bara tar ett väldigt tydligt exempel, det fanns ju inget vaccin mot covid-19 eller ens något i närheten. Liksom. Och det tyckte ju också liksom, president Barack Obama uppenbarligen, för att han beslutade att man skulle stoppa alltså en ganska stor del av den här forskningen, till exempel genom att man stoppade anslagen, alltså forskningspengarna. Under hans presidentperiod så tog han det beslutet, men det var inte all sån forskning som stoppades. Till exempel inte den typen av samarbete som gjorde att USAs hälsodepartement via en organisation gav forskningspengar till virologiska institutet i Wuhan.
Ja!
Jajamän!
Oj,
ja. Ja, och där, det är ju där som man ju sysslar på gain of function forskning på just coronavirus.
Okej.
Okay. Mm.
Men är det så att det mycket möjligt kommer till mitt favoritavsnitt i det här avsnittet just nu? Är det så att vi ska prata om den här fladdermuskvinnan nu? Batwoman.
Mm. Det är nu vi ska prata med den.
Berätta mer.
Precis. Alltså hon är ju då, alltså vi skulle kunna prata nästan bara om det här institutet och den här chefen då för det virologiska institutet som heter Xu Yingli. Ingen aning om ifall jag uttalat det rätt, men så heter hon i alla fall. Och Och hon är alltså en av de personer som har fått pengar från USA för att forska på coronavirus hos fladdermöss och hur man på olika sätt kan göra virusen farligare, mer smittsamma, bland annat på liksom en annan värld då. Och till exempel så har man använt sig av möss där. Och hur vet vi det här? Jo, för att det står i offentliga handlingar i amerikanska hälsomyndigheters papper. Liksom. Så det var ju ganska tidigt som alla började liksom snegla åt hennes håll och det här labbet. Och fråga sig vad som har hänt där eftersom det ligger så nära matmarknaden och det ligger i Wuhan. Liksom. Men hon gick ganska tidigt ut och sa att ja, jag blev lika orolig som ni, men jag har undersökt det här grundligt och det har inte skett någon läcka från labbet. Och det har hon också sagt till Världshälsoorganisationen som ju, ja, men som var i Wuhan och som har liksom fått i uppgift att undersöka virusets ursprung.
Mm, för det var ju det vi snackade om för några månader sedan i utrikes och att WHO då hade skickat in detektiver för att undersöka varifrån viruset kom ifrån. Hur gick det med det då?
Ja, alltså det här var en utredning som, eller är fortfarande en utredning som har haft det rätt svårt kan man säga från början till slut. För att dels
varför
var det
ju, ska någonting vara lätt?
Nej, men det är, ingenting är ju lätt med den här himla pandemin, det kan man ju konstatera. Men alltså dels så, det dröjde ju jättelänge innan de ens fick åka in till Kina och det här är ju liksom färskvara, alltså virusforskning och sådär. Och man undrar ju såklart varför skulle det dröja så? Var det någonting som skulle städas bort? Eller liksom, ja, så lät spekulationerna. Och sen så dessutom så de fick ju såklart då när de åkte in i Kina så fick de sitta i karantän. Jag tror till och med att två av medlemmarna visade sig ha covid-19 så att där blev det också lite liksom hinder på vägen.
Typiskt.
Ja. Men sen var det ju också väldigt mycket som de inte liksom fick tillgång till och kanske framför allt då från det här labbet. Alltså labbsvar, de fick inte liksom gå in och botanisera i de här frysarna, de olika proverna finns från olika virus. Och, ja, men det har liksom fått väldigt mycket kritik hur begränsad man var. Att Kina hade liksom ganska mycket kontroll över vad de fick vara och vad de fick göra och vad de fick se. Och så, alltså det finns ju också ganska mycket kritik mot själva labbet liksom, att de har tagit bort material som kunde vara viktigt alltså från hemsidan till exempel och att det inte finns en öppenhet liksom. Men sen har också själva alltså den här gruppen från WHO, de har också fått kritik.
Alla får kritik.
Ja, för att det var ju då, alltså WHO satte ihop den här gruppen, men Kina la ju sig i där också och bestämde liksom vilka som skulle få delta. Och till exempel så de kandidater, eller man ska säga, som USA la fram, de fick nej. Och istället så blev det andra medlemmar. Och en av de medlemmarna var en man som heter Peter Daszak som är chef för den här amerikanska organisationen som alltså har ja, men samarbetat med labbet tidigare och har liksom förmedlat de här amerikanska forskningspengarna från hälsodepartementet till den här då gain of function forskningen som ju gick till bland annat Chou Jung-li för att forska på coronavirus.
Alltså hörde jag konspiration här?
Ja, alltså, det blir faktiskt värre.
Nej.
För det kunde ju varit så att alltså, han är ju uppenbarligen en forskare också och någon som har stenkoll på det här. Han kanske var helt rätt person egentligen. Men kritiken som väcktes var att han också ganska tidigt under pandemin skrev en debattartikel i The Lancet som är ju en jätteväl ansedd vetenskaplig tidskrift om att den här labbläcka-teorin, den måste avfärdas. Och det här satte liksom väldigt mycket tonen för att den här teorin också blev avfärdad. Och det var han inte öppen med, att han hade det här liksom intresset. Och det har ju lyfts igen nu då att han, det lyftes även när han fick åka med det här teamet, att han verkligen, ja, men att liksom, det kunde finnas jäv här. Så att det, alltså, det är ju jättesorgligt egentligen att en tidigare liksom väl ansedd forskare, han får ju jättemycket skit nu för att han inte var öppen och tydlig, men också för att WHO:s, när de la fram den här rapporten sen, så avfärdade man liksom labbteorin på typ 4 sidor. Alltså den här var ju 100-tals sidor lång, den här rapporten, och liksom skrev att det var extremt osannolikt och att den troligaste spridningen för det här viruset var från djur till människa på ett liksom naturligt vis, som man säger på engelska, alltså inte liksom labbframställt.
Mm. Och vi såg ju också bilder från Wuhan tidigare år när folk i skyddsdräkter gick runt och sprayade någonting på saker i staden, vilket ju också fick en att höja på ögonbrynen. Men okej, varför kan man inte lita då på det som WHO sa i sin rapport?
Alltså, jag tänker att det är viktigt att vi tar liksom ett djupt andetag här och, okay, och bara säger så här, vi vet fortfarande inte. Det är ju inte så att WHO-rapporten är felaktig, men den har... den saknar mycket, kan man säga. Alltså, den har ju fått kritik för att man dels då inte fick liksom ta del av så mycket från labbet, man fick inte kolla antikroppar på de som jobbar där, och kanske hade man kunnat se då om det var personer som blev sjuka redan i november 2019. Man fick inte ta några prover alls, man fick liksom bara prata med och intervjua ledningen för labbet. Och att på det då säga att den här labbteorin, att man avfärdar den så enkelt, det är det som många har kritiserat rapporten för. Så att det är liksom, det är inte så att det som står där är rakt av fel, men den är liksom bristfällig. Och det var dessutom så att, alltså, generalsekreteraren, big boss för WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fantastiskt namn.
Snyggt.
Ja. Han sa ju själv, alltså kort efter att rapporten presenterades nu i år då, att alla teorier fortfarande finns kvar på bordet, och att rapporten är liksom en början, men att utredningen är inte färdig, och att man inte har avskrivit teorin om en labbläcka, även om den då kallades för osannolik av det här teamet.
Sen är det ju så, Kina är ju ändå Kina. De styr ju helt och hållet vilken information som kommer ut när det gäller det här, eller hur?
Ja, och det är ju också liksom en del av det här och en del av kritiken, liksom att WHO-teamet var så himla styrda. För att vi vet ju, kinesiska regeringen kontrollerar forskningen, även den som har varit kring coronaviruset och även kring covid-19. Och, så att de har ju verkligen kunnat kontrollera också vilka teorier som har fått lov att spridas, eller man ska säga. Och det är ju många Kina-kännare som säger att det här med labbläckan, att det liksom avfärdades så tidigt som en konspirationsteori. Det är liksom exakt så som den kinesiska partipropagandan fungerar. Att de lyckades där, och att de kunde på ett sätt så kunde de, det passade så bra på något vis, det här låter ju hemskt, men det passade liksom bra att rasismen mot asiater också ökade samtidigt, för då kunde man gömma undan den här frågan om ursprunget i liksom det täcket och säga att det här är också rasism, att liksom, och så kom Trump in och kallade det för Kina-virus, alltså allt det spelade ju ett jätte liksom välspelande piano, kan man säga. Och sen så har de ju också samtidigt pumpat ut egna liksom versioner av vad viruset kunde ha spridits ifrån. Vi pratade ju faktiskt om det, om att man sa så här att viruset antagligen kanske hade spridits genom frysmat. Kommer du ihåg det? Alaska Pollock.
Ja. Alaska Pollock. Ja, det glömmer jag aldrig glömma.
Och sen är det ju, man kan ju inte heller liksom bortse ifrån att det är inte första gången i så fall, om det skulle vara så, som Kina faktiskt döljer ett virus ursprung. Och det fick man ju väldigt mycket kritik för att man gjorde under SARS-epidemin under början av 2000-talet. Å andra sidan, då kanske man inte gör om det misstaget igen, för att det var verkligen, det var stenhård kritik mot det. Och liksom det där var ju någonting som vi reportrar tidigt frågade Folkhälsomyndigheten om. Kan man lita på Kina i det här? Mm. Och då var ändå WHOs bild, för det är de som har liksom haft den löpande kontakten med Kina, att ja, de är mycket mer öppna nu kring vad som händer med smittan. Och det kan man också se i när de rapporterade och liksom att de skrev upp antalet smittofall och sådär, för att de hade fått upp bättre rutiner kring sin statistik. Men det är ju liksom, när Trump säger att man kanske inte kan lita på Kina, då man behöver ha den här förståelsen för att fatta att ja, han kanske inte, han, det är inte 100% fel det han säger. Sen så blir det ju allt lite mer kryddat när det kommer med Trump-budskap. Liksom.
Ja, det var vi ju vana vid under 4 års tid. Men nu då? Då ska det här utredas. Giganterna i G7-länderna hade möte i helgen bland annat och pratade ihop sig och vill nu se en ordentlig utredning.
Mm. För att sen det här kom då, jag tror att den allra första artikeln som lyfte att liksom labbteorin, det är nog ingen som säger så här, det kommer från ett labb, jag vet det, utan alla säger ju liksom nu att labbteorin måste åtminstone utredas mer för innan vi kan slå fast var ursprunget kommer ifrån. Och det är ju som sagt dels utifrån de här artiklarna om alltså den egna amerikanska underrättelsemyndighetens liksom rapporter, men också forskare som säger att vi var för snabba med att avfärda den här teorin. Det har kommit mycket mer sådana artiklar nu på senaste, så opinionen har ju verkligen vänt. Och dessutom så har ju nu också USAs president, nuvarande president Joe Biden, sagt att vi behöver en ny underrättelsegenomgång av det här, där man tar in alla möjliga teorier och gör en rejäl utredning. För en sån hintade ju Trump om att man gjorde. Men den har liksom inte, jag tror till och med att det var så att Biden liksom la ner den och nu sätter han in en egen liksom. Och Storbritannien också har stöttat den idén, och sen som liksom pricken över i så kom ju också G7-mötet överens om att i ett liksom ett sånt här gemensamt uttalande att ursprunget måste utredas mer. Och det är ju liksom, ja, man kan verkligen säga att opinionen har vänt i frågan, och kanske är det bra faktiskt att just för den här frågan att Trump inte är president, för att då överskuggas inte den här frågan av den rasism som faktiskt kom med allt som han sa om coronaviruset, utan nu kan det bli en mycket mer så här, vad ska man säga, forskningsfokuserad utredning som kanske kommer fram till att viruset spreds på naturlig väg. För till exempel Xu Jingli har ju liksom gått ut i en ny intervju nu och sagt att återigen att vi har kontrollerat det här. Vi har inte gjort den här typen av forskning på labbet. Så att det finns ju liksom verkligen olika sidor av det här. Så att det kanske kommer fram till att det var en så kallad naturlig liksom spridning. Men det måste utredas mer.
Mm. Och vad säger Kina själva då?
Ja, de fortsätter ju, de svarade även på de var ju också på det här G7-mötet och sa liksom att det här är en konspirationsteori som har liksom fått ny fart, menar de, från det som man kallar för paranoida USA. Och de tycker ju att utredningen är klar och att man borde i så fall undersöka mer kring den, liksom, den här andra teorin, hur viruset spreds på lite mer så att säga naturlig väg. Och de faktiskt fortsätter att hävda det här med det frysta matvaror från till exempel i kött från Sydostasien, att viruset kan ha kommit in på det viset. Och säger också igen då, som jag sa, att man har kontrollerat viruset och att men till och med att så här, nu börjar det här gå till överdrift och vi har liksom visat allt vad vi har och ni kan inte liksom fortsätta sprida den här liksom konspirationsteorin då.
Så där, då ska vi ta och koppla upp oss mot Kina faktiskt, mot staden med 11 miljoner invånare där allting började, oavsett var det var någonstans, Wuhan alltså. Och där har vi ju Johan Björnfot som bor och jobbar i Wuhan. Hallå Johan!
Hejsan, hejsan.
Hur är läget med dig?
Jo tack, det är bara bra. Det är högsommar här nu, så att det är väl en 35-36 grader varmt idag. Så att, jo, men jag ska inte klaga. Jag jobbar på som vanligt och livet leker.
Det låter bra. Du jobbar ju, för de som inte känner till dig, du har ju varit med i Aftonbladet Daily några gånger och även varit på aftonbladet.se och berättat om läget i Wuhan. Du jobbar som hockeytränare i Wuhan. Hur går det just nu?
Det stämmer bra det. Hockey rullar på som vanligt. Det var, vi har hållit på nu i ett år i sträck sen efter lockdownen. Då. Men vi hade en liten stopp kan man säga. Vi fick inte åka på en turné där i december, januari, februari. Det var lite oroligt med lite fall i norra Kina. Så att, förutom det då, så har rullat på som vanligt med träningar och matcher och kupper.
Johan, när du och jag pratade i februari så sa du att du skulle få vaccin i typ mars-april. Hur har det gått?
Ja, det stämmer bra. Jag fick min första dos i april och min andra fick jag i maj månad. Så att jag är fullvaccinerad.
Och det låter jätteskönt. Och det som vi pratar om här hemma i Sverige också, så här, vad har man fått för vaccin? Vad har du fått för vaccin?
Jag fick Sinopharm, tror jag heter det kinesiska. Då, så att det var inte så mycket att välja på, utan det var bara man fick ett vaccin och det tog man.
Okej. Men du, hur är det nu då att leva i Wuhan så här, ja, nästan ett och ett halvt år senare?
Ja, det är ju, det finns ju, jag ska säga, det känns som att vi har levt ganska normalt. Sen är det nu vad som är normalt idag är lite annorlunda än vad man tyckte innan pandemin bröt ut. Och så att man ansiktsmask har man fortfarande här i Wuhan. Man kollar febern. Förut var det att manuellt kollar man febern överallt, men nu har man så här satt upp typ för att gå in på en flygplats, man skannar av så att man, det kollas febern stort överallt, men nu är det inte någon människa som står, utan det är bara en, det piper till där man går in och de tar så rörelsedetektor och så kollar de värmen då, så att det är, så att lite manuella tester har man gjort nu eftersom det har varit utbrott i Shenzhen och i Guangzhou, så nu det området jag bor i, det man går in i så, communityt, så bor så måste man, så där är en man som har börjat kolla nu de sista 3-4 veckorna bara. Det gjorde man inte, det har man inte gjort de senaste 3, eller man går tillbaka 4-5-6 månader, så har det inte funnits sådana tester.
Hur märker man av att det är en pandemi ändå runt om i världen?
Det är ju att jag kan inte resa, det är svårt att resa ut ur Kina, eller jag kan ju resa ut ur Kina, men det är svårt med att komma tillbaka då. Man märker att det är väldigt få utlänningar som blir i Wuhan också då, för att det är inte lätt, jag tror att det är nästan till omöjligt att komma som turist bara och åka in, om du inte har tagit om du inte är fullvaccinerad med kinesiska vaccinet som jag förstått det då. Så att, men det är, ska du också in i Kina, om jag skulle åka iväg till Sverige till exempel, jag har skjutit inte mina 4 veckors semester, så är det kanske en 3 veckor jag sitter i som jag får sitta på ett, vad kallar man det, jag får sitta på ett hotellrum och vänta och göra massa tester innan jag är okej och kommer ut i samhället igen då. Karantän heter det.
Ja, just det. Men du, hur går snacket då i själva Wuhan kring viruset?
Man pratar en hel del. Där i januari, februari var det när WHO skulle komma in och kolla, för då ville man, många var intresserade av att säga att varifrån kom det, kan man få svaret på det nu? Så då var det en hel del snack när WHO skulle komma in då. Och så gjorde man utredningen där att, liksom, att det var en liten risk att det skulle kunna komma från ett labb, att den största sannolikheten var att det kom från smittat från djur till människa då. Så att sen efter det så har man inte, så i alla fall de jag umgås med, så har man inte diskuterat det, ursprungsteorierna speciellt mycket, eller inte alls skulle jag säga då. Men däremot så man följer ju det här med alla mutationer som sker, speciellt nu den sista här med den indiska varianten.
Ja, precis, den som numera kallas för Delta-varianten. Hur pratas det om den i Wuhan? I Sverige så är det nästan det enda som folk pratar om nu.
Ja, precis, det blir vi en liten rädsla här också, så att eftersom det dyker upp just den här Delta-varianten i Guangzhou i Shenzhen, och vad jag förstod så var det väl någon som hade fått vaccinet också, jag vet inte, det här är inte bekräftade uppgifter, men det man pratade om att det var någon som hade fått vaccin och ändå hade blivit dålig, och så vet jag inte om den personen har fått en dos eller två doser, det har jag ingen aning om det. Men man kände en oro, man kände direkt att ja, man de som hade planerat på kanske snart börja resa utanför Kina, tänker att okej, okay, det finns inte möjlighet, eller men man vill inte, och det är svårt sen att komma tillbaka också, eller vid att man ska sitta i karantän. Så att man vill stanna i Kina, och helst egentligen stanna i, inte resa bort från Wuhan heller, utan hålla sig i Wuhan tills vidare i alla fall.
Du var ju inne lite på det tidigare, om det här med att det ska ha läckt från ett labb i Wuhan, och det är ju det som vi också pratar om i det här avsnittet. Hur går snacket i Wuhan kring det här? Vad tror man om det?
Man pratar en hel del kring om det, för de som jag umgås med där i januari, februari, när WHO skulle komma in, för de ville som vet, de flesta var jätteintresserade, säga okej, varifrån kom viruset då? Sen gjorde ju WHO bedömningen där att det var en stor risk att det kom från smittat från djur till människa, och väldigt liten risk att det kom från ett labb då. Sen efter den utredningen så har man inte pratat, i alla fall de jag umgås med har inte pratat om det då. Så att, sen har jag själv läst nyheten om det, att man undersöker igen då, men ingenting som här jag har märkt att man pratar om det här i Wuhan.
Och hur skulle du säga att det är i stan nu då? Rör man sig som vanligt?
Ja, det ska jag säga. Man lever som vanligt. Man är fortfarande så här, så att man har ju, det är speciellt ändå att man har ansiktsmasker på då. Så att, men annars är det, allting är öppet och folk rör sig i större grupper också. Så att, ja, man kan säga att allt är som före själva pandemin bröt ut då.
Men en sak som väl faktiskt har ändrats är väl det här med just mat och djurmarknader. Är de öppna igen till att börja med?
Bra fråga faktiskt. Jag har faktiskt aldrig sett den där djurmarknaden som man pratar om, det som det var allting man trodde startade från början då. Vad jag förstår, just den i alla fall, den finns inte öppen, och jag vet att man pratar om att man inte skulle tillåta det längre, så att jag vågar inte svara på den frågan, om det finns några överhuvudtaget för tillfället i Wuhan eller i övriga delar av Kina faktiskt.
Det skulle ju kunna bli en turistattraktion detta.
Ja, faktiskt. Det var nog ganska många människor som ville veta just den där i Hankou, den stadsdelen, just den våtfiskmarknad som fanns där. Det var ganska många nyhetskanaler i hela världen som pratade om den de där veckorna i slutet på maj, eller slutet på januari 2020, början på februari.
Men är det så att man håller sig gärna borta från det området, eller är det därför som du inte helt vet hur det ligger till med de här marknaderna? Eller hur?
Ja, exakt. Ja, men jag kan tänka mig att alltså, den fick en ganska dålig publicitet, den marknaden. Så jag tror att jag kan tänka mig att den har man stängt igen, och där har man inga marknader överhuvudtaget, kan jag tänka mig. Jag tror att det ställde ganska lugnt. Jag tror inte så många som vill vara i det området. I alla fall vet jag de som diskuterar i mina närmsta som jag jobbar med, så att, men där är inte så mycket aktivitet har varit efter utbrottet.
Johan, du pratade lite om att det kan vara svårt att komma tillbaka in i Kina om man reser därifrån. Hur ser dina planer? Jag vet att du inte har varit hemma i Sverige på länge. Hur ser det ut? När kan du och får du åka hem igen? Och hälsa på?
Alltså, ja, precis. Jag vill verkligen åka hem så fort det bara går, men som det ser ut nu där, som sagt, med den här delta-varianten, så ser det lite mörkt ut. Så att jag är själv mentalt inställd på att det kommer inte bli under 2021, utan jag hoppas på att kanske början på 2022 ser det bättre ut, och då ska jag så fort det är möjligt åka på en längre semester hem till Sverige.
Tack för idag, Johan.
Ja, tack så mycket själv.
Okej, ni vet, vi börjar närma oss slutet på det här avsnittet, men jag vill ändå fråga dig, vad händer om det visar sig att viruset faktiskt har kommit från ett labb?
Ja, vad händer då egentligen? Vi såg ju hur känslig frågan faktiskt var på G7-mötet. Och tänk om det faktiskt visar sig att Kina har varit ansvarigt för spridandet av ett virus som har smittat flera miljoner människor och lett till över 3 miljoner dödsfall i hela världen. det skakar ju Kina i grunden, alltså som världsmakt. Och de ligger ju redan på minus. Vi såg ju till exempel flera rapporter om visselblåsare som varnade för viruset och som sen har dött med covid-19. Och det finns också en del skepticism kring Kinas siffror om smittade och döda. Så att, och man kan ju liksom fråga sig varför, om de nu själva inte tror på den här teorin om en labbläcka, varför öppnar man inte upp då för en genomgående undersökning så att frågan liksom en gång för alla kan besvaras? Det kanske vi inte, ja, det får vi kanske inte riktigt någon svar på. Sen så, samtidigt så finns det de som också säger så här att vi ska inte vara för snabba med att göra Kina till en syndabock, för att då kanske de slutar sig ännu mer, då kanske vi aldrig liksom får svar på det här. Men oavsett, alltså man kan ju verkligen konstatera att relationerna mellan Kina och omvärlden, och kanske framförallt USA, är liksom väldigt påfrestade av det här just nu. För det här har ju också fått liksom konsekvensen att man pratar om, framförallt i USA, om det här med gain of function forskning. För att det är ju trots allt så som vi sa, att USA har bistått ekonomiskt till den här typen av forskning. Så om det skulle visa sig att det här har skett från ett labb i Kina, liksom bekostat av amerikanska pengar, ja, vad händer då?
Vad händer då?
Ja, det är ju enormt.
Ja, det är det.
Ja, jag har svårt att liksom blicka fram och se, men det är ju, ja, det måste ju utredas om inte annat.
Mm. Tror du att vi någonsin får ett svar?
Jättesvårt att säga, därför att det har ju gått också så himla lång tid, och det är ju svårt att veta vad vi inte vet. Vad har städats bort? Vad finns det i de där frysarna? Vem har egentligen rätt? Det oavsett, som man måste ju alltså fortsätta utreda det här för att, om inte annat, för att kunna förhindra kommande pandemier. Men jag är inte helt säker på att vi kommer få ett konkret svar.
Ni vet, nu är vi klara för idag.
Mm. Vi lämnar er med frågetecken.
Nej, om ni har frågetecken så kan ni alltid mejla oss här på utrikes@aftonbladet.se. Du hittar också Aftonbladet Utrikes där du hittar poddar i din poddspelare. Följ oss gärna så missar du inte när det kommer ut ett nytt avsnitt. Nu säger Jenny Ågren och Nivett Dawood, vad kallade jag dig för?
Jag vet inte.
Nivett Dawood för idag. Tack för idag, Nivett.
Tack själv.
Ha det fint. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.